Kapitel 10. Lönliga blickar. När Egwene kom tillbaka till tältet väntade Selam där. Hon var en spinkig kvinna med mörka tairenska färger och en nästan ogenomtränglig självsäkerhet. Chiesa hade rätt. Hon gick faktiskt med den långa näsan i vädret som om någon obehaglig lukt fått henne att rygga. Även om hennes uppträdande bland de andra tjänarna var arrogant uppförde hon sig emellertid helt annorlunda jämt emot sin matmor. När Egwene steg in vek sig Selam dubbel i en nigning så djup att hon nästan nuddade mattan med pannan och med kjolarna utbredda så brett som det överhuvudtaget gick i det trånga utrymmet. Innan Egwene hunnit ta ett andra steg innanför tältduken hade kvinnan flugit upp och börjat styra med hennes knappar och pjoska med henne. I Selams huvud rymdes inte mycket vett. Åh, moder, nu har ni varit ute utan någonting på huvudet igen. Som om hon någonsin hade burit någon av de pärlprydda hettor som kvinnan själv var så förtjust i. De brodyrsmyckade huvudbonader av sammet som Mary föredrog, eller Chesas plymförsedda hattar. Men ni huttrar ju. Ni borde aldrig gå ut utan sjal och parasoll, moder. Hur skulle ett parasoll hindra att man huttrade? Selam, vars kinder dröp av svett hur ofta hon än baddade sig med näsduken, brydde sig inte om att fråga varför Egwene huttrade. Och det var väl lika bra det. Och ni gick ut ensam, mitt i natten. Det passar sig inte, moder. Och dessutom är det alla dessa soldater utan anständighet eller respekt för någon kvinna. Ens om hon är Eiser det. Moder, ni kan bara inte. Egwene lät strömmen av befängda ord forsa över sig på samma sätt som hon lät kvinnan klä av henne. Utan att ägna svamlet mer än på sin höjd ett halvt öra. Om hon befallde Selam att vara tyst skulle resultatet bara bli så många sårade blickar och plågade suckar att ingenting skulle vara vunnet. Om man bortsåg från det svagsinta pladdret utförde Selam sina uppgifter samvetsgrant, om än med så siliga rörelser att allsammans förvandlades till en dans av yviga gester och underdåniga nigningar. Det verkade omöjligt att någon verkligen kunde vara så fjollig som Selam, ständigt upptagen med det yttre och vad andra trodde. För henne bestod mänskligheten av Eiser Deer, adeln och dessas närmaste tjänare. I hennes ögon var alla andra helt utan betydelse och saknade förmodligen helt egen tankeförmåga. Antagligen var det möjligt. Egwene tänkte inte glömma bort vem det var som hade letat upp Selam mot henne. Lika lite som hon glömde vem som skaffat henne Mary. Chiesa var förvisso en gåva från Sharian. Men å andra sidan hade hon mer än en gång visat sin lojalitet till Egwene. Egwene ville intala sig att det som den andra kvinnan tog för att hon huttrade berodde på ren vrede. Men hon visste med sig att en orm av rädsla vred sig i hennes mage. Hon hade nått allt för långt och hade allt för mycket kvar att uträtta för att tillåta att Nicola och Arena satte käppar i hjulet. När hon fick en ren särk över huvudet var det ett fragment av den magra kvinnans pladder som nådde hennes medvetande. Egwene stirrade på henne och frågade, sa du åsninnemjölk? O, ja, moder. Er hy är så mjuk och ingenting kan bevara den så väl som att bada i åsninnemjölk. Kanske var hon verkligen en idiot. Egwene föste ut en protesterande Selam, borstade själv sitt hår, vek lakanen åt sidan, lade nu oanvändbara armbandet till Ardamen i ett litet snidat elfenbensskrin där hon förvarade de få smycken hon ägde och släckte därefter lamporna. Alldeles själv tänkte hon sarkastiskt i mörkret. Selam och Mary kommer att bli tokiga. Innan hon kröp ner tassade hon emellertid bort till ingången och öppnade en smal springa mellan tältflikarna. Utanför var det tyst och stilla i månskenet. Tystnaden bröts av en natthägers rop, men det slutade i ett abrupt skri. Det fanns jägare ute i mörkret. Efter en liten stund var det någonting som rörde sig i skuggorna bredvid ett av tälten. Det såg ut som en kvinna. Det kunde förstås vara Shalem, idiot eller ej. Eller för all del den buttra Mary. Eller någon helt annan. Kanske till och med Nicola eller Arena. Hur osannolikt det än verkade. Med ett leende lät Egwen tältfliken falla. Vem det än var skulle hon inte se vart Egwen begav sig i natt. Det sätt att söva sig själv som hon lärt sig av de visa var enkelt. Hon slöt ögonen och kände i tur och ordning hur de olika kroppsdelarna slappnade av. Andades i takt med sina hjärtslag och lät tankarna irra bäst de ville. Lät medvetandet suddas ut. Allt utom ett litet skrymsle. Strax sköljde sömnen över henne. Men det var en drömvandrerskas sömn. Kroppslös svävade hon i en ocean av stjärnor, en oändlig mängd ljuspunkter som skimrade i ett oändligt hav av mörker. Oräkneliga mängder eldflugor som glödde i en ändlös natt. Det var drömmar, de drömmar som drömdes av alla sovande människor i hela världen. Kanske alla, i alla tänkbara världar. Och platsen där de fanns var klyftan mellan verkligheten och Tel Aaron Riord. Den rymd som skilde den vakna världen från drömvärlden. Vart hon än vände blicken slocknade i varje ögonblick 10 000 av eldflugorna när människor vaknade. Samtidigt som 10 000 nya tändes för att ersätta dem. Det var ett ständigt skiftande skådespel av gnistrande skönhet. Hon ödade emellertid ingen tid på att beundra prakten. Det fanns faror här och vissa av dem var dödliga. För all del visste hon hur hon skulle undvika dem. Men det fanns en annan risk som växte sig starkare ju längre hon stannade här. En fälla som det skulle vara minst sagt pinsamt att fastna i. Med ett vaksamt öga på omgivningen, så skulle det åtminstone ha varit om hon haft några ögon här, förflyttade hon sig genom rymden. Hon upplevde ingen känsla av att röra sig. Istället var det som om hon stod stilla medan detta hav av flimrande ljus strömmade förbi runt henne tills ett av ljusen stannade upp och blev stilla framför henne. Alla de blinkande stjärnorna var precis likadana och likväl visste hon att den här drömmen var Ninives. Hur hon kunde veta det var en annan fråga, en som inte ens de vise hade något svar på. Hon hade övervägt att leta upp Nicolas och Arenas drömmar. När hon väl funnit dem visste hon precis hur hon skulle göra för att skrämma dem in i märgen. Och hon gav inte ett vitten för att det var förbjudet. Att hon kom hit istället berodde på praktiska orsaker. Inte någon rädsla för att bryta mot förbud. Hon hade gjort sånt man inte fick förut. Hon betvivlade inte att hon skulle göra det igen om nöden så krävde. Gör vad du måste göra och betala sedan priset. Det var vad hon hade fått lära sig av samma kvinnor som dragit upp gränserna för vad som var tillåtet här. Det som ofta vände nöden i något ont var vägran att erkänna skulden, vägran att betala. Nu var det emellertid så att även om de båda kvinnorna sov så var det alltid ett mödosamt arbete att leta upp en människas dröm för första gången. Och ingenting lovade att det alls skulle lyckas. Troligare var att man skulle få slita i dagar, eller snarare nätter, utan att få någonting alls för mödan. Det här skulle åtminstone ge säkert resultat. Sakta närmade hon sig ljuset genom det eviga mörkret. Även om det fortfarande kändes som om hon stod stilla och det var ljuspunkten som växte från ett knappnålshuvud till en pärla. Från ett lysande äpple till en fullmåne och sen bara fortsatte växa tills den helt uppfyllde hennes synfält, fyllde världen med sitt sken. Hon väntade emellertid med att röra vid den utan lät en glipa på mindre än en hårsbredd finnas kvar mellan dem. Sen sträckte hon sig över detta avstånd oerhört försiktigt. Vad det var hon sträckte sig med i sitt kroppslösa tillstånd var ett lika stort mysterium som hur hon kunde skilja mellan de olika drömmarna. De visa sa att hon gjorde det med sin vilja, men Egwen begrep fortfarande inte hur det kunde gå till. Hennes beröring var oerhört mjuk, som om hon lagt fingertoppen mot en såpbubbla. Den skinande ytan skimrade likt spunnet glas, pulserade som ett hjärta, känslig och levande. Om hon ökade trycket en aning skulle hon kunna se in i klotet, se vad Ninive drömde. Fortsatte hon skulle hon kunna kliva in och själv ta del i drömmen. Det senare hade sina risker, särskilt om drömmen tillhörde någon med starkt sinne. Men både att bara titta eller verkligen gå in kunde vara oerhört genant. Till exempel kunde det hända att drömmerskan i fråga drömde om en man som hon var alldeles särskilt intresserad av. Och om en sån sak skulle inträffa gick halva natten åt till att be om ursäkt. En annan variant var att hon gjorde en slags krokrörelse, ungefär som att rulla en ömtålig pärla över ett bord och plockade ut Ninive till en dröm som hon själv skapat. En del av Tal Aaron Riot där hon själv kontrollerade allting. Det skulle fungera, det var hon säker på. Men samtidigt var det en av de förbjudna sakerna och dessutom trodde hon inte att Ninive skulle uppskatta det. Ninive, detta är Egwene. Ni får under inga omständigheter återvända förrän ni har hittat skålen. Inte förrän jag har kunnat lösa ett problem med Arena och Nicola. De vet att ni låtsades. Jag ska förklara mer nästa gång vi ses i det lilla tornet. Var försiktiga. Mogadin har rymt. Drömmen slocknade. Såpbubblan sprack. Trots meddelandets allvar skulle Egwene ha fnittrat till om hon haft någon strupa att fnittra med. Det kunde vara ganska uppskakande när en okroppslig röst dök upp i ens drömmar, särskilt om man var rädd att den som talat kanske dessutom kikade in. Ninive var inte den som glömde sånt, inte ens om det skedde av misstag. Återigen virvlade det stjärnbeströdda havet kring henne tills hon kom till ro framför en annan ljusprick, Elaine. Förmodligen sov de båda kvinnorna inte mer än ett dussin steg från varandra i Ibordar. Men här hade avstånd ingen betydelse, eller kanske en helt annan betydelse än i den vakna världen. Den här gången började drömmen pulsera och förändras när hon avlämnat sitt meddelande. Den var fortfarande precis likadan som alla de andra, men likväl förnam Egwene en förvandling. Hade hennes ord dragit in Elaine i en annan dröm? Nå, de skulle ändå finnas kvar och när hon vaknade skulle hon minnas dem. Nu när hon spritt ytterligare lite fukt på Nicolas och Arenas bågsträngar var det dags att ägna Rand sin uppmärksamhet. Dessvärre skulle det vara lika omöjligt att nå hans drömmar som en Aes Sedais. Han skyddade sina drömmar på ett sätt som liknade deras, även om en mans skyddsskal skilde sig från en kvinnas. En Aes Sedais drömsköld var ett pansar av kristall, en obruten svär vävd av ande. Men trots att den föreföll helt genomskinlig var den hårdare än stål. Egwene visste inte hur många timmar hon hade ödat bort med att fruktlöst försöka kika genom Rands. Medan en systers skyddade dröm sken klarare på nära håll gav hans ett mattare intryck. Det var som att stirra ner i ett gyttjigt vattendrag. Ibland fick man ett intryck av att någonting hade rört sig djupt nere bland de gråbruna slamvirblarna. Men det gick aldrig att avgöra vad. Än en gång var det dags för de oändliga ljussvärmarna att spinna runt och komma till ro när hon närmade sig en tredje kvinnas dröm, försiktigt. Mellan henne och Amys hade så mycket utspunnit sig att det var lite grann som att vara på väg in i sin egen mors drömmar. Sanningen att säga måste hon erkänna att hon ville efterlikna Amys på många sätt. Hon eftertraktade Amys respekt i precis lika hög grad som hon trängtade efter Salens. Om hon måste välja skulle hon kanske till och med välja Amys, och det fanns i varje fall ingen företrädare som hon värderade lika högt som Ale-kvinnan. Hon försökte skjuta bort den osäkerhet hon kände och göra sin röst mildare, men förgäves. Amys, detta är Egwene. Jag måste tala med dig. Vi kommer, mumlade en röst, Amys röst. Överraskad drog sig Egwene tillbaka. Hon fick lust att skratta åt sig själv. Det var kanske lika så gott att få sig en påminnelse om att de visa hade mångårig erfarenhet av det här. Ibland var hon rädd att hon blivit bortskämd genom att inte behöva kämpa så hårt för att uppnå den förmåga hon hade med kraften. Å andra sidan var det ibland som om allting annat vägde upp detta genom att göra livet till en klättring upp för en stenig brant i full storm. Plötsligt uppfattade hon en rörelse precis i utkanten av synfältet. En av ljuspunkterna gled genom stjärnhavet, rörde sig självmant mot henne. Det fanns bara en dröm som kunde göra det. Bara en drömmare. Hon flydde i vild panik och önskade att hon haft en strupa att skrika eller ropa eller svära med. Särskilt åt den lilla bit av henne som ville stanna kvar och vänta. Inte ens stjärnorna rörde sig den här gången. De bara försvann och med en stod hon stöd mot en grov rödstenskolonn och flämtade som om hon just hade avslutat en milslång språngmarsch. Hjärtat bultade så hon trodde att det skulle sprängas. Efter en stund tittade hon ner på sig själv och började skratta ganska ostadigt samtidigt som hon försökte hämta andan. På sig hade hon en långklänning i skimrande grönt siden med breda band broderade med guldtråd över livet och längs kjolfollen. Urringningen lämnade avsevärt mycket mer av barmen bar än hon någonsin skulle blotta i vaket tillstånd. Och ett brett flätat guldskärp fick hennes midja att verka smalare än den egentligen var. Om det nu inte faktiskt var smalare här i Tel Aaron Riord kunde man vara precis som man önskade och precis vad man önskade. Om man inte var försiktig blev man det även när ens önskan var omedveten. Gowin Trackand utövade ett olämpligt inflytande över henne. Synnerligen olämpligt. Den där lilla biten av henne önskade fortfarande att hon hade väntat på att hans dröm kom i fatt och drog in henne i sig. Om en drömvandrerska älskade någon på gränsen till galenskap eller hatade någon helt oresonligt så kunde hon bli indragen i personens dröm, framförallt om känslorna var besvarade. Hon drog drömmen till sig, om det inte var den som drog till sig henne som en magnet drar till sig järnfilsspån. Hon hatade sannligen inte Gowin, men hon kunde inte kosta på sig att bli fångad i hans dröm, inte i natt. Hon skulle ha varit fången tills han vaknade. I drömmen skulle hon vara just sådan som han såg henne, vilket var betydligt vackrare än hon egentligen var, medan han själv märkligt nog såg sämre ut än i verkliga livet. När kärlek eller hat av en sån styrka var inblandade handlade det inte längre om koncentration eller starkt sinne. Hade man väl hamnat i en sån dröm satt man fast där tills personen i fråga slutade drömma om en. Hon mindes vad han drömde om att göra med henne, vad de hade gjort i hans drömmar och kände hur hennes kinder blev blossande röda. Det är tur att ingen från salen kan se mig nu, muttrade hon. Då skulle de aldrig se mig som någonting annat än en flickunge. Vuxna kvinnor gick inte och trånade efter en man på det här sättet. Åtminstone inte om de besatt minsta gnutta förnuft. Det han drömde om skulle bli sanning, men först när hon valde att det skulle ske. Det kunde bli svårt att få hennes mors tillstånd, men även om hon aldrig sett Gowin skulle hon säkert inte vägra. Marin Alvear litade på sina döttrars omdöme. Nu var det dags för hennes yngsta dotter att visa prov på lite av detta omdöme och lägga svärmerierna på hyllan till ett lämpligare tillfälle. När hon såg sig omkring önskade hon nästan att hon kunnat fortsätta tänka på Gowin. På alla håll sköt de massiva kolonnerna upp ur golvet, upp i höjden, där de bar upp ett välvt tak och en stor kupol. Inga av de förgyllda ljuskronorna som hängde från taket i sina guldkedjor var tända, men likväl fanns det ett sorts ljus här. Det bara fanns där, utan synlig källa, varken skarpt eller svagt. Hon befann sig i klipphjärtat, inuti den väldiga fästning som bar namnet Tears Klippa, eller snarare i dess avbild i Tel Aaron Riord. En avbild som på många sätt var lika verklig som förlagan. Detta var den plats där hon sammanträffat med de visa förut, en plats som de hade valt. Ett besynligt val för att vara gjort av ale, tyckte hon. Hon skulle snarare ha väntat sig Ruidin, nu när det var tillgängligt. Någon annan plats i aleöknen eller helt enkelt den plats där de visar råkade befinna sig för stunden. Alla platser, utom Ogiernas städningar, hade sin spegelbild i drömvärlden. Egentligen hade städningarna det också, men det gick inte att komma in i dem på samma sätt som det en gång varit med Ruidin. ACD-lägret var förstås inte att tänka på. Numera hade flera av systrarna tillgång till Tyr and Greeler som tillät dem att träda in i drömvärlden, och eftersom ingen av dem egentligen visste vad de gjorde påbörjade de ofta sina besök genom att uppenbara sig i lägret i Tel Aaron Riord, precis som om de varit på väg ut på en vanlig resa. I likhet med Angreeler och Sa-Angreeler var Tyr and Greeler enligt lagen Vita Tornets egendom, vem som än råkade ha dem. Det var ytterst sällan att tornet insisterade på att denna lag skulle efterlevas. Åtminstone inte när föremålen befann sig på en plats som stora samlingen just här i Tears klippa. Förr eller senare skulle de komma ACD-erna till handa, och Vita Tornet hade alltid varit tålmodigt när så behövdes. Men när någon ACD hade ett av dessa föremål var det som en gåva till salen eller en enskild syster. Egentligen rörde det sig snarare om ett lån. Det hände nästan aldrig att någon fick dem till skänks. Elaine hade kommit på hur man kopierade Tyr and Greeler som hade med drömvärlden att göra, och hon och Ninni hade tagit med sig två av dem. Men resten förvaltades nu av salen tillsammans med andra som Elaine hade tillverkat. Det innebar att Sheriam och hennes lilla krets kunde använda dem när helst de önskade, liksom naturligtvis Lilaine och Romanda, även om de båda senare hellre skickade andra systrar än att själva gå in i Tel Aaron Riord. Fram till helt nyligen hade det gått flera hundra år sedan någon ACD vandrade i drömmen, och systrarna hade fortfarande påtagliga svårigheter, vilka till största delen kom sig av deras förvissning att de kunde lära sig allting på egen hand. Hur som helst ville Egwene på inga villkor att någon av deras anhängare skulle spionera på det möte hon skulle bevista i natt. Det var som om tanken på spioner hade gjort henne känsligare, för plötsligt blev hon medveten om att någon iakttog henne. Någon hon själv inte såg. Denna känsla var ständigt närvarande i Tel Aaron Riord. Inte ens de visa visste varför, men det kunde också finnas verkliga iakttagare. Nu var det inte Romanda eller Lilaine hon tänkte på. Hon lät handen stryka mot kolonnen medan hon sakta gick runt den och studerade skogen av stenstammar som förlorade sig bland de allt djupare skuggorna. Ljuset som omgav henne var inte verkligt. Någon som befann sig ute i dunklet skulle se samma ljus omkring sig själv, medan hon själv skulle vara dold av skuggorna. Då och då dök det faktiskt upp människor, män och kvinnor som uppenbarade sig för en sekund eller två och sen var försvunna igen. Det var folk som vidrörde drömvärlden i sömnen, och de intresserade inte henne. Vem som helst kunde råka göra detta. Men som tur var brukade ett sånt besök bara vara några ögonblick och sällan så länge att drömmaren hann utsättas för någon av de faror som lurade här. Svarta Aya hade egna drömtear and greeler som de hade stulit från Vita Tornet. Men än värre var att Mogidin kände Tel Aaron Riord minst lika väl som någon av drömvandrerskorna. Med en enkel handvändning kunde hon ta kontrollen över denna plats och de som befann sig här. Egwene önskade att hon hade passat på att spionera på Mogidins drömmar medan kvinnan var fången. Bara en enda gång sa att hon skulle kunna hitta dem sedan. Men även om hon lyckades leta upp kvinnans drömmar skulle det inte avslöja var hon befann sig nu. Dessutom hade det funnits en risk att bli indragen mot sin vilja. Hennes förakt mot Mogidin var tveklöst stark nog, och den förlorade i sin tur hyste säkert ett gränslöst hat mot henne. Det som hände i en dröm var inte verkligt, inte ens lika verkligt som i Tel Aaron Riord. Men man mindes det precis som om det hänt på riktigt. En att i Mowglins makt skulle förmodligen ha blivit en mardröm som hon skulle ha fått genomleva på nytt varje gång hon somnade i resten av sitt liv. Kanske när hon var vaken också. Dessa tankar ledde ingen vart. Vad var det där? En mörkhårig skönhet klädd i pärlsmyckad hetta och spetskantad praktklänning skred med majestätiska steg ut ur skuggorna och försvann. En tairensk kvinna som drömde. Antingen en storfurstinna eller någon som drömde att hon var det. I vaket tillstånd var hon kanske trind och alldaglig, en bondmora eller handlerska. Det skulle ha varit bättre att spionera på Logan än på Mowgirin. Hon skulle fortfarande inte veta var han befann sig, men kanske ha fått någon uppfattning om hans planer. Fast å andra sidan skulle det kanske inte ha varit mycket trevligare att bli indragen i hans dröm än i Mowgirins. Han hatade alla Aesir. Att arrangera hans flykt hade varit en av alla dessa saker som nöden krävde. Men hon hoppades innerligen att priset inte skulle bli för högt. Glöm Logan. Det var Mowgirin som var farlig. Mowgirin som kanske skulle komma efter henne. Till och med här. Alldeles särskilt här. Mowgirin som... Plötsligt blev hon medveten om hur tunga hennes rörelser blivit. Hon stönade irriterat. Den vackra klänningen hade förvandlats till en rustning med brynja av det slag som Gareth Bryns tunga kavalleri använde. På huvudet hade hon en öppen hjälm som kröntes av vad som verkade vara Tervallons låga när hon kände på den med fingrarna. Det var mycket förargligt. Vid det här laget borde hon ha lärt sig av med att tappa kontrollen så här. Resolut bytte hon rustningen mot de plagg som hon burit vid sina tidigare möten med de visa. Hon behövde bara tänka på det så var hon genast klädd i långkjola, mörk dylle och en löst sittande blus av vit algod. Det var samma kläder som hon burit under den tid då hon gick i lära hos dem. Komplett med en sjal som var så mörkt grön att det nästan verkade svart och en hopvikt huvudduk som höll håret borta från ansiktet. Däremot tog hon inte efter deras smycken, alla dessa halsband och armband, för då skulle de bara skratta åt henne. Det tog en kvinna flera år att bygga upp en sån samling och var ingenting man gjorde om på ett ögonblick i en dröm. Logan är på väg till svarta tornet, sa hon högt. Hon hoppades innerligt att det var sant. I så fall skulle han åtminstone stå under viss kontroll, trodde hon i varje fall. Och om han blev gripen och stillad igen skulle Rand inte kunna skylla det på någon av de systrar som följde henne. Och Mowgirin kan omöjligt veta var jag är någonstans. Det sista försökte hon säga så att det lät helt säkert. Varför skulle du vara rädd för den skuggsjälade? Frågade en röst bakom henne så oväntat att Egwene försökte klättra rakt upp i luften. Eftersom detta var Tel Aaron Riord och hon var en drömvandrerska befann hon sig mer än sin egen höjd över stengolvet innan hon hann ta sig samman. Ja, tänkte hon där hon svävade. Nog har jag lagt alla nybörjarmisstag bakom mig alltid. Om det fortsatte så här skulle hon väl hoppa ur skinnet när Chesa kom för att säga god morgon. Hon lät sig sakta sjunka till marken med förhoppningen att hon inte rådnade allt för mycket. Något mått av värdighet kunde hon kanske bibehålla. Kanske. Men Bears åldrade anlete var än mer fårat än vanligt på grund av det breda leende som nästan gick från öra till öra. Till skillnad från de båda kvinnorna i hennes sällskap kunde hon inte leda kraften. Men det hade ingenting att göra med att vandra i drömmen. Hon hade lika stor kunskap som någon av de andra, i vissa områden större. Amy slog också, om än inte lika brett. Men gyllenhåriga Melaine kastade bak huvudet med ett gapskratt. Jag har aldrig sett någon, lyckades Melaine få fram, som en kanin. Hon tog ett litet skutt som fick henne att lyfta en halv famn från marken. Jag åsamkade Mowgirin en viss smärta för inte så länge sedan. Egwene var riktigt stolt över sin behärskning. Hon tyckte om Elaine. Älkvinnan hade blivit betydligt mindre vass till sättet sedan hon blev med barn. Tvillingar för att vara exakt. Men just nu skulle Egwene gladligen ha kunnat strypa henne. Jag och några av mina vänner sårade hennes stolthet. Om också inte så mycket mer. Jag tror att hon skulle uppskatta en möjlighet att ge igen. Ett infall fick henne att byta kläder igen. Nu till en ridklänning av det slag som hon numera bar dagligen. Sydd i glansigt grönt siden. Stora ormens guldkropp slingrade runt hennes finger. Hon kunde inte berätta allt för dem, men dessa kvinnor var också hennes vänner och förtjänade att få veta det hon kunde berätta. Sårad stolthet minns man långt efter man glömt en sårad kropp. Bears röst var tunn och gäll, men likväl stark som ett strå av järn. Berätta om det, sa Melaine med ett ivrigt leende. Hur bringade ni skam över henne? Bears leende var precis lika entusiastiskt. Den som växte upp i ett grymt land lärde sig antingen att skratta åt grymheten eller fick tillbringa hela livet med att gråta. I det trefaldiga landet hade elfolket för länge sedan lärt sig att skratta. Dessutom betraktades det som en konstform att dra skam över en fiende. Amis studerade Egwens nya kläder en liten stund och sa sen: "Det kan vänta, tror jag. Du sa att vi skulle prata." Hon tecknade mot den plats där de visa föredrog att hålla sina möten, ute under den väldiga kupolen i salens mitt. Varför de valde just den platsen var ytterligare en gåta som Egwen inte förmådde lösa. De tre kvinnorna slog sig ner på marken med korslagda ben och bredde prydligt ut kjolarna över knäna. Bara några få steg från vad som såg ut att vara ett svärd av glittrande kristall som stod neddrivet i stengolvet. De ägnade det ingen uppmärksamhet överhuvudtaget. Det fanns inte med i deras profetior, lika lite som de brydde sig om människorna som dök upp och försvann igen i den stora salen. Men likväl var det alltid denna plats de valde. Det sägen om spunna Kalendor kunde faktiskt göra tjänst som svärd trots sitt synbarligen sköra material. Men i själva verket var det en manlig Sha'angreel, en av de kraftfullaste som någonsin skapats under sagornas ålder. Det hade varit annorlunda när Rand varit ensam, förutom de förlorade förstås. Men nu fanns även dessa ashamaner. Med Kalendor till hjälp kunde en man ta in tillräckligt av kraften för att på ett ögonblick jämna en hel stad med marken och sprida förödelse milsvitt omkring. Hon tog en vid omväg kring det och höll instinktivt undan kjolarna. Rand hade fått en profetia att gå i uppfyllelse genom att dra Kalendor från klipphjärtat. Men sen hade han återbördat det dit av skäl som han höll för sig själv. Återbördat det och omvärvt det med fällor vävda av Sidin. Dessa fällor hade säkert också en spegling här och skulle antagligen utlösas med samma förödande verkan som förlagorna i den vakna världen om någon försökte använda fel vävar i deras närhet. Vissa saker i Tel Aaron Riord var blott allt för verkliga. Egwen försökte låta bli att tänka på svärdet som icke är ett svärd och ställde sig framför de tre visa. De knöt sjalarna om livet och snörde upp sina blusar. Det var så elkvinnor alltid brukade sitta i vänners sällskap i sina tält under den stekande solen. Egwen satte sig inte ner, och om det fick henne att se ut som om hon stod inför rätta så fick det vara så. På ett sätt, i hennes hjärta, var det just så det förhöll sig. Jag har inte berättat varför jag blev kallad bort från er, och ni har inte frågat. Du kommer att berätta det för oss när du är redo, sa Amis till mötesgående. Hon såg ut att vara jämnårig med Melaine, trots att hårmanen som strömmade ned mot hennes midja var lika vit som bärs. Hennes hår hade börjat bli vitt när hon inte var mycket äldre än Egwen. Men det var hon som var ledaren av de tre, inte Bear. För första gången undrade Egwen hur gammal hon egentligen var. Det var en fråga man inte ställde till en vis, lika lite som man gjorde det till en Aes Sedai. När jag lämnade er tillhörde jag de antagna. Ni vet att Vita tornet delats. Bear skakade på huvudet och grimaserade. Hon visste hur det var, men förstod det inte.
Det gjorde ingen av dem. För en ejl var det lika overkligt som att en klan eller krigarorden skulle dela sig och strida mot sig själv. Kanske var det också i deras ögon en bekräftelse på att Eishedena inte levde upp till vad de borde vara. Egwene fortsatte, förvånad över hur samlad och stadig hennes röst var. De systrar som är emot Elaida har valt mig till sin ämelintronande. När Elaida är störtad kommer jag att bestiga ämelintronen i Vita tornet. Hon fullbordade sin klädedräkt med den randiga stålan och väntade. En gång hade hon ljugit för dem, vilket var ett allvarligt brott mot Ji Erto, och hon visste inte riktigt hur de skulle reagera på att få veta denna sanning som hon undanhållit dem. Måtte de åtminstone tro henne. De bara tittade på henne. Det finns en sak som barn brukar göra, sa Elaine tankfullt efter en stund. Havandeskapet syntes fortfarande inte på hennes kropp, men hon hade redan fått en strålkraft som gjorde henne ännu vackrare än vanligt. Ett inre, orubbligt lugn. Alla barn vill kämpa med spjuten, och varje barn vill bli klanhövding. Men förr eller senare går det upp för dem att klanhövdingen sällan dansar spjutdansen själv. Så de gör en figur som de sätter upp på en höjd.